Henrik Björk, sångare och oljudsmakare på P-fabrik och en massa andra band och projekt och allt möjligt. Passa på att fira 50 år med Fredrik Strage hemma hos honom på Kungsholmen. Mycket nice.
Leif Holm på P-fabrik, som sagt var, sköter maskinparken på P-fabrik. Som sagt, vi är här och firar 50 år med Strage.
Tack, vad trevligt att ni kunde komma på min 50-årsfest. Det här sänds i alla fall när jag fyller 50. Så det känns perfekt att ha med just er, ett band som jag har följt i alla fall 34 år.
Mm, kan nog stämma, va?
Ja.
Och sånt, ja.
Och jag har försökt få hit er så länge.
Ja.
Äntligen.
Vi zigzackar genom pandemier och jävelskap och fanans moster, men trägen vinner.
För Henrik, du bor i Nora.
Nej, jag bor i Gyttorp. Ja, det är ju utanför. Det tillhör väl Nora kommun rent statistiskt, men det är mellan Karlskoga och Nora. Så jag är nära mina barndomshemtrakter fortfarande, yes.
Så du sitter ute i skogen och gör musik?
Ja, absolut.
Du är även känd som Nordvarg, kan man tillägga.
Ja, jag heter ju det bland annat.
Du har tagit det namnet, riktigt.
Henrik, ja. Nordvarg Björk, yes. Ja. Jo, det är precis. Jag gör mycket musik där ute. Jag har en studio i kåken, så att man får mycket gjort då, vilket är smidigt med tanke på min kreativitet. Så att, det är bra.
För precis 30 år sedan så gav ni ut en av mina, eller min absoluta favoritjullåt, Weihnachtsabend. Den kom ut på en pytteliten CD-singel från skivbolaget Energy där ni låg. Och det var en Duff-parodi, en parodi på gruppen Duff. Den tyska gruppen som har inspirerat er väldigt mycket. Ni använde pseudonymerna MC Jäger och Dr. Meister. Och ni sjunger bland annat öffne deine Klappen, mein Schatz. Och sen jetzt kommt der Tomte. Jetzt kommt der Tomte, mein Schatz.
Mitt gråsam skägg.
Mitt gråsam skägg. Och blauge frusen finger. Lämne Klappen immer. Vad kommer ni ihåg från den inspelningen?
Ja, alltså för det första, vi hade ju sjukt kul under inspelningen i och med att vi gjorde i princip allting på plats.
Alive, liksom.
Vi spelade ju syntarna live, eller visserligen via en sequencer, men live spelade via sequencer. Jauni spelade live-trummor.
Jauni Ollila alltså, som var lite Ollila. Tredje medlemmen på P-fabrik, yes. Ibland.
Ja, absolut.
Och sången är ju live-inspelad och liksom texten skrev vi väl då. Ja,
vi satt och drack öl och skrattade oss harmynta och skrev typ sådär... Jag vet inte, swinglish, men det är tysklish. Alltså, det är ju liksom ingen korrekt tyska någonstans, men det är jävligt kul tysk-svenska. Jag menar, mitt gråsem skägg, jag menar, bara det är ju liksom... Jag kommer ju av med mitt gråsem skägg. Jag menar, ja. Nej, kul grej.
Jag träffade många år senare en man som berättade om när han var på skolresa i Alperna. Det här var på 60-talet, och de råkade ha sönder ett handfat på hotellrummet. Och ska förklara det för den arga hotellpersonalen och säger "Es war ein Unglückshändelse."
Unglückshändelse, ja.
Tyskarna är på den nivån verkligen. Men vad tyckte era tyska fans om det här? För ni är fortfarande stora i Tyskland.
Mm. Ja, just den här låten vi inte fasen, men...
Den har vi ju inte spelat någon gång i...
Nej, det är ingenting vi kör live eller så.
Vi spelar en live i Tyskland.
Det är ett sidospår vi gjorde, kan man säga, för 30-någonting år sedan.
Jag vet ju att de gillar ju den låten liksom, för just för att den var så basic med allting.
Men sen om de fattar något, det vet jag fan. Men att ett skämt framgår väl ganska tydligt när man lyssnar på det i och för sig, men jag vet inte det.
Vad tyckte den tyska publiken om er tyska i sig Die Jugend, som var er första singel?
Ja, jag kan ju säga så här med facit i hand att min skoltyska 89-90 sådär var inte så jävla utvecklad och bra som jag trodde att den var. Så att jag inser ju nu efterhand att texten har ju några grammatiska grova fel. Men jag tror aldrig haft någon, det är någon som har påpekat bara, haha, das ist nicht richtig. Så att, kanske, men jag har aldrig haft någon sån här typ, någon som har typ tyckt att fan vad du skriver dålig tyska. Men det är dålig tyska.
Hur träffades ni två egentligen?
Oj.
Jag tror Vi bodde ju i någonting som, eller i någonting, men vi bodde i ett område som heter Bråten i Karlskoga där.
Norra Karlskoga, precis.
Precis.
Förorten Bråten.
Ja, förorten Bråten. Och där så hade vi väl lite koll på varandra.
Vi bodde ju i ett kvarter, det var ett kvarter emellan kan man säga, så det var inte så att vi kunde se varandras hus, men det var typ så här 3 minuters gångväg emellan.
Ja,
men det var ju en massa ungar och sådär som lekte hit och dit. Och man hängde ju i kvarteret som man gjorde på innan det fanns internet och telefoner som förstörde våra ungdomar. Men, så man hängde ju och såg varandra litegrann. Så,
ja,
så jag vet inte hur vi kom in på musikspåret initialt.
Du är 2 år äldre, eller hur?
Jag är 4 år.
4 år äldre?
Ja.
Okej, okay. Så då är det kanske inte så att ni blev bästisar när ni var barn, utan...
Nej, men vi hade ju lite koll på varandra som sagt. Men vi hängde ju inte som barn så. Utan jag tror att det började lite när du gick ju på högstadiet.
Mm, men du hade någon som bodde i huset mitt emot dig. Broström, Brogren. Någonting.
Brogren.
Ja. Han hängde jag med lite.
Mm.
Vi var lite polare och sådär.
Mm.
Bytte klistermärken med varandra och sådär. Mycket ofarliga saker. Det var typ 10, 12, 13. Så jag tror att någonstans var väl han över... Med din brorsa, va? För du har en yngre bror.
De hängde.
Och så hängde de ihop lite grann. Och så var väl jag med där. Så att vi såg ju varandra säkert via det några år innan. Jag tror att jag först började väl prata syntar och sådär. Typ när jag var kanske 14, 15 och sådär. Kanske år någonting, va?
För jag vet att du lyssnar ju mycket på... Du lyssnar väl på en del punk tidigt. Inte riktigt punk kanske, men...
Jag har alltid haft en svag åda för Exploiten när jag var, eller hade
ja,
i alla fall.
Och jag lyssnade ju på, jag hade ju en väldig mix av, jag lyssnade på syntpop väldigt tidigt, typ 83 där, och när jag gick på högstad började lyssna där. Och sen kom ju punken in också där lite grann.
Jag var ju hårdrockare från början, var jag. När jag började lyssna på så, Kiss var det första och så vidare.
Ja,
så,
ja, och det berättar du nu det här, att
du
var hårdrock.
Ja, fan, du missade det.
Ja.
Ja, men sen så upptäckte jag Kraftwerk och sen ändrades allt över en sommar typ. Så där, så att,
var ni båda två lika långa när ni möttes?
Ja.
Eller växte den andra i kapp?
Nej, vi var båda långa när vi möttes. Vi var båda resliga från start, eller säga, unga. Ja. Vi växte inte sent i livet, vi växte i vår pubertet.
Så. Men ni fick inga anbud från basketlag eller något sånt där?
Jag spelar basket.
Du spelar basket?
Ja, ja, jag gillar ju inte sport, så att... Nej.
Nej, inte jag heller, men något får man tro att göra.
Ja, just det, du spelar ju basket.
Jag lirar basket under gymnasiet.
Vilken längd har ni nu igen?
205.
200, säger jag.
Men faktum är, det måste man säga, min son har växt om mig, han är 207. Han är 16 bast, han är ett monster, han är stor jävel, håller på med jiu-jitsu och boxning och är liksom tyngre och större än mig. Så att, och är 16 bast redan, så att, men det ligger i blodet kan jag säga.
Jag har tänkt på det att folk blir faktiskt längre och längre.
Mm-hmm.
Ja.
Och det beror väl på att människor äter bättre nu än för 100 år sedan.
Ja.
Och så längden ökar hela tiden. Människorna som levde på... medeltiden skulle jag framstått som dvärgar nu.
Jag kan säga att om man bara tittar på... Jag bor i ett hus som är byggt tidigt 1900-tal. Original dörrposter och sånt där. Och redan i det huset är typ 1,80-1,90. Sådär. Så att folk var ju korta redan för 100 år sedan, skulle jag säga. Så att det har nog accelererat... Jag vet inte, jag har ingen statistik på det. Men det har nog accelererat mycket de senaste 100 åren. Så typ.
Kommer folk bara fortsätta växa? Eller...
Jag vet inte, vi får mindre lilltår, jag har sett också. Det finns statistik på att våra lilltår på försvinner. Jag vet inte varför, men tydligen så har vi inte så stor behov av lilltån. Så att, jag vet inte. Så att det händer ju i alla fall saker i genpoolen uppenbarligen.
Och vi pressar ner våra lilltår i trånga kängor också.
Ja,
förr på medeltiden var ju folk hobbitar och då gick de barfota.
Det är för lite människor som har Getta Grips och Dr. Martens, för de har rymlig och bra fotergonomi. Så att det är så det är.
Det har talat mycket om att ni kommer från Karlskoga, vapen... staden, men en stad som hade kanske lika stor betydelse var väl Örebro, dit ni åkte på massa konserter?
Mm.
Ja.
Vad fanns där? Var det en klubb i Örebro som bokade massa syntband?
Ja, allt möjligt.
Rockmagasinet.
Precis, Rockmagasinet. Och sen så hade vi ju skivbutiken som låg rakt
över. Entertainment, ja.
Entertainment.
Gör det. Så han är väl fortfarande DJ? Jag har tyckt att jag vet inte, i alla fall. Jag tror han var DJ. Han startade en skivbutik, bara importerade mycket skumma saker som man inte hittade. Det fanns ju inget internet så här tidigt, nu pratar vi för internet. Så Rockmagasinet dessutom var ju, de lyckades ju få hit varenda jävla intressant, bra band i nästan alla subgenres. Liksom. Så att vi såg ju, jag vet inte, ska vi räkna upp? Från 242, Laibach, Neon Judgment, Agrum, Split Second.
Ja, du ju...
Toy Dolls.
Ja, det var, alltså, det var ju så är Laibach. Fruktansvärt mycket Toys to Man var där.
Toys to Man, ja. Halvkokt i folie.
Halvkokt i folie. Det var, alltså, det var ja, extremt bra utbud av
det bara rasa in.
Alternativ musik i Örebro.
Var och annan månad kom en nytt band. Ja. Och då kom jag över det här, för det verkar kul liksom. Eller som, så pressen var ju också galna lokalt. Bara, naziband spelar på rockmagasinet. Då är ju Laibach då som var komplett missförstådda, självklart då. Och då var det jättemycket skriverier. Så det var ju skitmycket folk där.
Spännande. Ja, mycket press var där. Och
mycket,
ja,
så det hände ju mycket runt det där. Sen brann det ju ner tyvärr. Jag kommer inte ihåg när, men det måste ha varit mitten 90-talet va? Så brann kåken ner. Så det dog väl efter det lite grann.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jag kommer ihåg när vi var på front där, då var det väl, var vi 30 personer. Ungefär.
I publiken? Ja. Ja, det var inte mer än så. Det var ju
jättefå där.
87, det var det tidigt.
Ja, Örebro, är det den som finns på bootleg, den konserten?
Ja, det finns
på bootleg. Ja, det gör den
nog. Det är ganska bra ljud också.
Ja, jag tror jag har en kassett på den någonstans.
Så det...
Nej, coolt.
Ja, det var väldigt intressant.
Nej, man fick ju väldigt mycket intryck. Och det, jag tror det där frågan var från början här. Liksom att hur fan, lilla Karlskoga, hur blev ni så här? Men det, jag kan säga att mycket Ginsa får man ju inte minsa heller, för du samlar ju skivor redan tidigt, ja, och satt och bläddrade i Ginsa-katalogen, det var ju Bibeln liksom.
Japp,
beställde Ginsa allt. Rockmagasinet, Entertainment, ja, men vi hade de här kanalerna innan internet som verkligen öppnade dörrar. Och sådana.
Henrik, dina föräldrar jobbade på Bofors.
Ja, men.
Vad gjorde de där?
Min mor var hotellchef, eller hon började väl jobba på hotellet men blev sedermera hotellchef. Gjorde hela sin karriär där, på Bofors Hotel då. Det är ett företagshotell för Bofors gäster, så där kommer de prominenta.
Och det var så stor industri att de hade ett eget hotell?
Ja, absolut. Ja, yes. Jag jobbade nattvakt där, det var mitt första jobb. Så jag var där och höll ordning på...
Vad var det för gäster då som kom och skulle köpa vapen?
Ja, det var alla möjliga. Det var afrikanska presidenter ibland, frågar inte hur, varför.
Vilka då, några du minns?
Jag vet inte, men det var en herre som var där som jag fick jag hjälpte honom med telefon. Han ringde ner till mig mitt i natten och sa, jag måste ringa hem liksom, det går inte, jag fattar inte. Så gick jag upp och hjälpte honom då, visade, så fick jag typ $100 sedel som tack. Bara, jaha, så här. Och det var bara guld överallt liksom, så här superrik, vet du, någon sån här vapenmogul från något afrikanskt land, så där, så bara här. Typ pang. Nej, mycket sånt där. Mycket amerikanare framförallt, kanadensare och så.
Och vad gjorde din pappa på Bofors?
Min pappa jobbar inte på Bofors, utan min styrfar.
Okay.
Ja, min farsa är gammal typograf och tidningsmakare. Men min styrfar jobbar där som marknad och försäljnings någonting. Jag kommer inte ihåg vad han hade för titel riktigt. Men.
Och dina föräldrar också inblandade i?
Absolut. Det var väl hela Karlskoga var ju engagerad då på den tiden. Min pappa jobbar ju i... Ja, kanonverkstan hette det då på den tiden, byggde kanoner, och mamma jobbade ju på ritkontor i Bofors där, ritade lokaler och allt möjligt gjorde hon.
Hur kom ni på att ni skulle ha ett band tillsammans?
Det var inte lumpen, eller hur?
Ja, jag gjorde ju lumpen 80... Oj, nu är jag jättegammal här, men gjorde ju lumpen 1986 och det var så jag träffade en annan Henrik där som jag var i, vi låg i samma pluton där. Och vi började ju prata om bilda ett band efter lumpen då. Det skulle ju mucka 87 då. Så kort och gott, jag kom ju på något namn där då under lumpentiden som blev på P-fabrik där. Första sättningen var ju då att den andra Henrik var ju på sång då. Och sen var ju Henrik, jag tror jag har något gammalt papper hemma där det står Stimme och Tapes, Tape Loops eller någonting.
Allt var jävligt på att hitta konstiga samplingar och ljud.
Så att och sen så var det, hade vi, nu ska vi se, Magnus var med också, ja, tror jag.
Magnus Hellqvist.
Hellqvist, ja. Och så hade vi ju Sunkan på trummor.
Men det var ju bara guest. Han var inte med i bandet kan man säga. Men...
Han stod med på min lista i alla fall. Där.
Nej, okay. Ja, okej.
Okay. Och vad hette bandet då?
Ja, det var på
P-fabrik.
Alltså, men det här var ju liksom när det var nästan innan demos nästan. Alltså. Det, var ja. Ju, det som hände ganska snabbt var ju att den andra Henrik och Magnus insåg att de hade ingen talang överhuvudtaget. Det var ju skitcoolt att vara ett band sådär. Men, men liksom ingen har känt att det här är inget för mig. Liksom, så de, de liksom... De
lämnade...
De kom... De
då då.
Och hade inget intresse kan man säga. Nej. Liksom så.
Sen så, ja men då var det Henrik och jag kvar och ja men Henrik, ja men du, jag gillar att göra musik eller hålla på och fippla med sånt.
Jag kan
ja, men
du, råla lite. Jag du, kan skoltyska.
Ja, du får sjunga. Det blir,
bandnamnet var... Vad var det? Skolfranska på P-fabrik? Vad i hela friden kom det ifrån?
På P-fabrik kom ju... Alltså, fabrik är ju den norska stavningen på fabrik med två K där.
Ja.
Och ursprungligen så... på P var ju stavad som franska på P, alltså docka då. Så typ dockfabrik då. Men sen var det ju en kompis, Andreas Gauni, som skulle göra...
Posters, ja.
Posters.
Till en spelning. Så.
Till en spelning vi skulle logga, ha. Alltså. Och logga och grejer skulle han göra. Så, men han, av någon anledning så han stavade helt galet. Han stavade med två P och två E på P. Så
nej, vi hade två E. Det var dubbel P som kom till.
Ja, okej.
Om jag minns rätt.
Men... Ja, det är bra. Men i alla fall så, ja men det här ser ju bra ut. På P. Två
det får
P,
bli så istället.
För... Ja, men vi köper den.
Snygg plansch. Det går inte att photoshoppa direkt. För det fanns ingen Photoshop uppfunnet än. Så vi sa, bra, då kör vi på det.
Ja, så vi kör på det.
Men vad startades egentligen först? Maskinen ser med 412 eller på P-fabrik?
412, kom igen. Vi är på Bofors 412.
Okej, för ni har ju det här andra projektet som då mycket mer underjordiskt, hemligt, som ni i åratal till och med mörkade att ni
ja,
låg
var aldrig
bakom.
Nej,
det var,
förnekar allt.
Och jag som växte upp i Linköping där Cold Meat Industry låg, ett skivbolag som... försvann 2012, men som numera anses vara oerhört betydelsefullt. Och det kommer till och med en dokumentärfilm om Cold Meat Industry nästa år, tror jag. Jag hade ingen aning om att ni höll på med maskinsimmer alls.
Det finns ju många teorier om varför det kom till, men den roligaste är väl att vi var i replokalen och skulle göra på P, men antingen vart... Den rumsrena versionen, vi varit för trötta på att hålla på med vad vi gjorde. Men den mer sanna versionen var att vi kanske var lite förpackade för vi höll på för sent på natten. Och bara, nu gör vi en annan typ. Och sen så bara uppkom det, för det fanns skrot i lokalen. Alltså diverse järnskrot. Leif hade, och även Jauni hade då som var med, en S10-sampler. Så man kunde sampla 4 sekunder med typ, så man kunde göra jävligt bra loopar som man hade jävligt schysst sound. Sådär. Så att det uppkom ju därifrån. Sen hade jag ju, som sagt, jag har ju alltid varit en jävel på att hitta samplingar och inspiration i mörk underjord. Så att då blanda liksom de inspirationerna med de här syntarna och skroten som fanns där. Och liksom, jag lyssnade mycket på industribrum och elände redan.
Ja, vi lyssnade ju väldigt mycket på
Throbbing Gristle och du köpte ju TG, det var du som fick in på Throbbing Gristle från början, tror jag.
Ja.
Så det var ju mycket sånt där, så det var ju ja.
Det låg ju nära oss just den musiken också.
Vi kan väl göra det här också typ, och sen så växte det framåt. Och det som triggade det hela var egentligen att vi fick kontakt med Roger Kalmanik då, som kom till industrin.
Som drev Cold Meat.
Som drev Cold Meat, ja. Och han blev ju äldre låger, tyckte det var fantastiskt. Så han ville ju bara släppa det. Så på den vägen så hände det då.
Ja, SPK, Despair. Och jag har valt den låten för att den är, tycker jag, en av de som har, låtar som har betytt väldigt mycket för, en, för min industriella upptäckt, som senare blev den industriella delen av på P-fabrik MZ.
Kommer ut en jävligt bra CD-box nyligen med första två plattorna med allt extra material och backtracks och alltihopa. Skitsnygg från, vad fan heter de här tyska skivbolaget som gör såna här otroliga boxar hela tiden. Står still. Köpte den i alla fall. Riktigt bra. Där har du den ultimata versionen som ska ha dagens skivtips.
Ja, på P-fabrik gjorde ju hårdsynt. Gör hårdsynt. MZ 412. Eller Machinen Zimmer 412, som du brukar säga. Som gjorde du... industrimusik. Ni sa att det var Black Industrial.
Nej, inte från början. Nej, det tillkom senare.
Det tillkom senare att det var Black Industrial.
Ja, är det väl börja som klassisk industri, som vi definierar industri i alla fall. Rytmisk industri, liksom. Starkt inspirerad av SPK. För mig tror jag Memorandum hade en jävligt stor influens faktiskt till soundet. Det var ju en tidig Cold Meat-släpp. Det var väl någon avstickare eller släktskap till Meshuggah, tror jag, som jag kommer inte ihåg vad han heter, Petter någonting. Petter Marklund, ja, som startade ett band som heter Memorandum, kortlivat. Riktigt, riktigt bra. Också så här rytmisk industri. Fortfarande. Det är faktiskt fortfarande en bra skiva. Det är fantastiskt.
När ni sen sa att det var Black Industrial, var det bestod det svarta? Att det var satanistiskt eller att det var mer
rituell
stämning?
Ja, nej, men det var snarare så att vi upptäckte black metal. Det är en lång historia. Men,
och, det var du upptäckte.
Ja, jag upptäckte black metal, ja, absolut. Ja. Ja, du var ju borta den dagen jag upptäckte. Ja. Ja, en lång historia, kan vi ta sen. I alla fall, det kom ju från att vi ville egentligen hitta någon form av crossover mellan... den råa, sköna, mustiga känslan av skit i black metal med vårat industriella sväng som vi hade, liksom. Så vi startade då Black Industrial, för det finns ju trots allt några metalllåtar på de här plattorna också vi gjorde. Alltså med gitarrer och skrik och gap och hej och klassisk metal. Så att, det vart någon form av mix. Som dessutom har fått väldigt många... efterföljare efteråt, vilket är ganska kul. Så det känns lite som att det startade en genre nästan.
Minns ni varför ni valde att låta MZ 412 vara så hemligt?
Den tiden var ju annorlunda, eller hur?
Ja, det var
det. På den tiden fanns ju inte band som var hemliga. Det förekom ju knappt. Nu är det ju vanligt. Jag menar, titta på Goat och Ghost. Och ja. Att maskera sig är supervanligt. Vanligt, liksom, lite PR-trick nästan. Men då var det...
Jag tror väl att det är egentligen du som ska få ta den biten.
Ja, men vad är din teori först?
Jag tänkte väl det lite, för vi var ju, gick ju inte ut med det när vi körde Maskinen Zimmer i början heller.
Nej.
Så jag kände väl lite att det kändes skönt att, ja, men vi släpper det här som Maskinen Zimmer och så, ja, vi säger ingenting, det är bra. Jag fokuserar på liksom på P på det sättet.
Jag tror ju mer att han, som jag tänker nu, det är väl efter konstruktion kanske, men som jag tänker att då, innan internet och tidigt som det var, så på något sätt så ville man ville inte blanda ihop det hela, utan det var två helt skilda band. Idag så går det inte att hålla något hemligt nästan med internet och så vidare, så det är ju en annan spelplan idag, men då var det så att okej. För annars så får man tänkte, ja, då kommer recensenter och säga, ja, de här skrotnissarna i MZ som är på P, som gör så liksom, vi vill liksom hålla det rent, liksom, det här är på P och det här är Maskinen Zimmer och det är liksom två band. Det var inte så viktigt vilka vi var då, kanske på samma sätt.
Vilken publik nådde ni med MZ jämfört med på P?
Jag tror vi,
alla övriga.
Jag tror att ganska många lyssnar på båda våra fem på något sätt. Jag vet inte varför det blir så, men Idag tror jag inte vi har så många EBM-snubbar som lyssnar på MZ412, utan det är mer metalheads på något sätt, känns det som. Det har blivit mer åt det hållet, men jag vet inte. Jag tror vi var ganska missförstådda till att börja med. Jag vet ju själv, tidiga konserter vi hade, det kom så här 30 personer, vad fan håller de på med, jävla oljudare här liksom. Så att det var...
Jag bodde i Frankrike.
Union Carbide.
Vadå, ja. De kände till det?
Yeah. Vi spelade ja. Union Carbide i Karlskoga. Ja. Ja. Förband till Union Carbide med maskinen. Det kom 20 pers, tror jag. Ja. Ebbot var så jävla förbannad. Ja. Klassiker.
Ja. Hade han koll på MZ då?
Det tror jag inte.
Nej.
Men någon av snubbarna kommer ihåg att det här är ju skitcoolt. Men jag kommer inte ihåg vem det var. Alltså, det är 100 år sedan.
Jag vet att de kom upp och när vi spelade kom de upp i lokalen och stod och skakade på huvudet. Och sen tror jag de snackade med Tor då. Är det här förbandet? Liksom? Ja, han bara, ja, absolut. Ja. Ja, det är därför som det inte är så mycket folk här.
Men det skrämde bort alla.
Ja. Hasse Sator, kommer jag ihåg.
Ja, han gillar ju. Han tyckte det var bra.
Alltså, han var keyboardist i Sator. Ja. Ja, han fick på det. Mycket med samplingar.
Ja, jag gav honom en platta tidigt där. Han bara, fan, det här är bra.
Men jag bodde i Frankrike 1990 och jag umgicks mycket med folk som verkligen gillade noise-musik, som jag älskade SPK och Neubauten. Mm. Och det jag nämnde för dem att Martinen Zimmer med största sannolikhet var på P-fabrik, så vägrade de tro det. De sa, inte en chans. MZ, det här är intellektuellt utmanande, experimentell avantgarde-musik. På P-fabrik, det är bara brölande retards, liksom.
Då har de bara missförstått på P-fabrik, tror jag. Det är väl intellektuellt om något.
Men det var roligt, de fick verkligen en brain freeze av den informationen. Ja, visste inte vad de skulle göra.
Rätt åt dem. Så jung, blev jung. Blev jung,
förlir nästa kopp.
Ja, det här är då Duff, Verlier nicht den Kopf, som jag... Alltså, Duff var ju en väldigt stor inspiration till oss när vi började. Och det här var väl låten som jag tycker är den bästa de någonsin gjorde. Till skillnad från alla andra som bara ska lyssna på Dir Mussolini och allt möjligt. Det här är, tycker jag i alla fall i min bok, den bästa låten som Duff någonsin gjorde. Jag tror jag aldrig träffat någon som har tyckt samma sak dock. Jag vet inte om jag är ensam om det, men för mig är det här liksom definitionen av Duff.
Det är lite släpiga. Och sen att det är live-trummor är ganska speciellt också.
Ja, det är med. Men just att det är sådär, basgången är typ så här halvslumpmässiga. Jag tror de har lite så här halv-random på synten. Sen liksom, den slumpar något steg här och var. Det blir liksom så jävla suggestivt. Liksom. Det är så skönt.
Träffade ni Duff någonting genom åren?
Jag har aldrig träffat. Du träffade väl dem i Stockholm?
Jag träffade ju dem i Stockholm för några år sedan.
Hade de koll på er?
Ja, jag tror... Jag var ute då och käkade middag med Gabi. Och ja, men han hade koll på vilka vi var. Absolut.
De verkade ha lite ibland problem med den scen som uppstått tack vare Duff. I Tyskland finns det ju en ganska konservativ body music-scen.
Oh ja.
Som verkligen betraktar alla avsteg från den här exakta Duff-formen som... om man gör det så är man en chattare.
Det finns ett svenskt ord för det. Trångsyntare. De är väldigt trångsyntare.
Samtidigt kan jag tycka att det finns något charmigt med den här trångsyntheten också. Att det är talibaner som ska upprätthålla äkta body till varje pris. Och det är en pytteliten genre som nästan ingen känner till. Ja. Och att då vara otroligt fanatisk kring att ni har förstört bodyn. Det blir kul också.
Jag kan säga,
och sen är det att en del sån musik som görs tycker jag faktiskt är bra på riktigt. Men, ja.
Jag var inbjuden att spela på de här trångsyntefestivalerna med ett av mina sidoprojekt, Nexus Genosis, för många år sedan. Och då kommer ner och säger promotorn så här: "Well, Henrik, I like it's very good, but it's not true IBM. Henrik, it's not true IBM." Jag bara, vad fan spelar du för jävla roll? Är det bra musik eller bra musik? "No, it's not true." Okej. Okay. Väldigt trångsynt.
Jag var med om en liknande grej när jag var i Köln på Amfifestivalen och såg Nitz Reb när de gjorde sin senaste turné. När de har mixat ihop låtarna lite grann. Det blir, påminner delvis lite om ett DJ-set. Ja. Och samtidigt så... Det som är bra där är att det påminner rätt mycket om Giorgio Moroders Love to Love You Baby med Donna Summer och sånt. Den här disco-grejen har alltid funnits i Nitz Reb. Så det är inte så ologiskt att de gör det. Men jag pratade med någon tysk promoter som var otroligt upprörd. Och sa just, it's not who IBM. No.
Not who. It's not who IBM.
Ja, jag vet, det blev ganska mycket skriverier om deras den turnén där just att den var...
Det var inte lika bra som det var förut. Men det beror också på att visuellt så var ju Nitz Reb mycket coolare med två trummisar bakom Douglas McCarthy. Det såg ju svinhäftigt ut. Ja. Att det bara är en massa män som står vid bord och trycker på laptops är helt enkelt inte så upphetsande. Men det var ju mer live nu faktiskt, Nitz Reb, på än det har varit någonsin, tror jag. Musiken förändras helt mycket. De håller på att jobba med det, men det ser inte kul ut. Nej. Det ser inte roligt ut om det inte är någon som står och hamrar.
Mm. Nej, det är väl så. Det stämmer. Det är mycket av upplevelsen liksom.
Har ni spelat på Familjenträffen, den ganska konservativa tyska EBM-festivalen?
Bara 73 gånger, tror jag.
Ja, vi spelade bara där och
jag kan väl inte avslöja för mycket att den där anekdoten om tro IBM kanske kom därifrån. Jag vet inte. Jo då.
Men där är ju ni ändå, ni gör en låt som heter Bring Back the Waves of Old, som hela den här scenen tar som Antente. Ett manifest.
Ja, så är det. Så är det. Ja. Nej, det pratar vi ju extrem EBM-fanatism, alltså verkligen. Nu har det ju tacklat av efter pandemin. Jag vet inte om de har kört något mer nu, men eller om de kommer att köra. Jag har inte snackat med dem på flera år. Men ja, där är ju vi lite husgudar kan man säga. Så att, kul ställe. Bra, det är ju som en Familjenträffen lite grann. Det är liksom... Ja, det är litet, mysigt... Alla känner alla, är väl inte riktigt så, men det är ändå en ganska liten, det är 1000 personer då, men då liksom det är ändå, det är en jävligt bra stämning liksom, det är schysst stämning liksom. Det är aldrig någon bråk, aldrig någonting, det är liksom bara, alla bara skitkul och dricker pilsner och lyssnar på Trybjörn.
Er första singel Die Jugend inleds med ett citat från filmen Shockwaves där man hör en röst som berättar om supersoldater under andra världskriget. Jag minns, jag hade inte koll på vilken film det var för många år senare när jag råkade titta på den och fick en sån chock när jag hörde introrösten. Men det är en film om nazistiska zombies.
Yes.
Det är en pytteliten genre där, nazi-zombie.
Ja, nazi-zombie-filmer är en liten genre, men den är ju härlig för den är så stilistisk och totalt galen. Liksom.
En udda grej är att både Shockwaves och Lake of the Zombies, en annan nazi-zombie-film, innehåller undervattens nazi-zombier.
Mm. De det är ännu mer mikro-genre.
Jo, men jag fattar inte varför just nazistiska zombier som gillar att vara under vattnet. För i vanliga zombiefilmer så brukar inte zombies simma eller någonting.
Ja, då, men det finns faktiskt en Lucio Fulci-film, Zombie, original Zombie Flesh Eaters eller Zombie...
Där de simmar?
Där, nej, men han äter en haj. Det är en zombie som attackerar en haj.
Ja, undervattens
en undervattens zombie haj som dock inte är nazist utan bara är allmänt hungrig på haj. Men, ja.
Varifrån kommer den skrikande kvinnan i början av en av mina absoluta fabrikfavoritlåtar, Watch Your Sex?
Det är en kvinna som föder barn ifrån... Jag kommer inte ihåg faktiskt, men det är någon tv-serie eller någonting jag bara tog så här. Det är en kvinna som födde, det är inte så farligt som låter mig särskilt, utan det är en kvinna som födde barn som skriker liksom så där.
Vi lyssnar. Ni har alltid varit inne på lite udda sexualitet, eller saker som man kanske inte sjunger om så ofta. Ni gjorde en låt som heter Circumcision, om omskärelse.
Nej, stämmer inte.
Inte?
Ja, circumcision betyder omskärelse, men det där är ju en tillkom från en glosläxa jag hade i skolan faktiskt. Där som handlade om jag vet inte vad det handlade om, man ska göra det. Jo, det var, vänta, vad fan hette han? Nobelpristagare. litteratur. Det var i alla fall en väldigt känd bok. Så, och då fick vi lära oss glosor från den. Vi fick läsa den på engelska. Och de här glosorna tyckte jag hängde så schysst ihop. Så att jag gjorde någon form av sådär abstrakt poetisk tolkning av mina glosor där. Lite alla skinny puppy. Man sätter upp lite ord så det blir liksom en mening med det. Så att, det handlade inte direkt om omskärelse, men det lät ju tuffast då sådär tidigt 90-tal att kalla den för circumcision. Då. Så att, ja.
Love You Cold sen.
Love You Dead till och med.
Love You Dead om att...
Ja, det är lite nekrofili där.
Sex ur ett folkpartistiskt perspektiv. Var det inte Liberala ungdomsförbundet som ville legalisera nekrofili?
Alltså, vad trevligt. Men det är ju mer en humoristisk låt. Alltså, seriöst, det är ju en humoristisk text. Jag menar, don't worry about getting old, I love you dead, I love you cold. Det är liksom lite så.
Men vad handlar What's Your Sex om egentligen? Det är alltid undrat.
Jag med.
Jag tolkar det först som en låt om AIDS, att man ska se upp för sex, liksom, att faktiskt, du kan smittas, du kan få ett...
Revers och refräng hänger inte riktigt ihop tematiskt, men själva undertonen tror jag var någon form av skaffa inte klamydia, för det råkar ut för i unga år. Så jag tror det var någon sån där akta kuken liksom.
Akta kuken också, en väldigt, väldigt bra låttitel.
Ja, min nästa skiva.
Det här är Legion med Severed Heads. Också en ganska experimentell låt som betytt ganska mycket för mig och oss.
Roligt bra.
Ni var det första band jag hörde prata om varför det var viktigt med analoga syntar. Ni snackade om det redan i tidiga intervjuer, att ni tyckte att alla som använde MIDI-teknik, att det var lite gay, sa ni. Och ni ville slåss för det analoga, feta liksom basljudet. Och nu för tiden är det något man hör från alla möjliga håll, att det är viktigt med liksom ett fylligt analogt ljud. Men ni var tidiga med det.
Ja, och det har väl lite att göra med soundet faktiskt. Att det analoga soundet är ju i min mening outstanding i just få fram de här feta ljuden som vi använder oss av.
Nu för tiden är ju vintage-syntar extremt dyra. Var de det när ni satt igång?
Nej,
de slängde ut, det digitala kommer då, så då ville man ju folk, nej, sånt där gammalt mög.
Ja, nej, det var ju inte dyrt på den tiden. Jag tror jag köpte, när jag muckade 87 då, så köpte jag ju Pro 1 sampler och trummaskiner och grejer. Jag tror Pro 1 tror jag gav 2000 kronor för då.
Vilket var mer då i och för sig, men fortfarande, en sån idag går ju på en 20-lack som ska hitta en. Liksom.
Ja, jag tror den ligger runt 20 kanske, just den Pro 1.
Nu är det är nästan ett självskadebeteende, folk som köper gamla syntar.
Ja, det lider vi av båda två, tack.
Okej, så ni har...
Ja. Och sen har vi ju liksom använt, jag har haft allt ifrån Jupiter 8, Expander, Roland System 100, vi har haft minimogar och väldigt mycket analoga prylar som har passerat. Men det
och
är
fortfarande
ju,
kvarstår, dock måste vi poängtera. Det har passerat revy mycket, men det är mycket som kvarstår också.
Det är ju,
hur många proetter har du just nu, Leif?
Fyra.
Du äger fyra, precis. Fyra proetter.
Men hur viktigt är det egentligen att ha just den utrustningen? Kan det ibland vara så att det är mer känslan man får av en vintage-synt som är det viktiga? Eller är det det faktiska ljudet?
Det blir bättre. Punkt slut.
Det blir bättre. Det är ljudet.
Om man tittar på Depeche Mode, när Martin Gore slutade dricka sprit och blev nykterist, så började han istället att köpa dyra syntar på eBay. Det var hans nya missbruk. Och sen skriver han Sands of the Universe, som ändå är den sämsta Depeche Mode-skivan.
Mm.
Ja, men det, ja, okej. Det finns... Ja, Det kan man ju tycka mycket om. Det finns ju en annan liknelse där som jag själv råkar utföra lite grann. Man börjar ge sig in på modulära system. Det är ju en djungel som både jag och Leif...
Alltså sådana här, när man drar sladdar fram och tillbaka, ja, på en platta.
Du har liksom funktionsblock kan man säga, som man kopplar ihop själv.
Det kallas för buckla-synt.
Det är ju det bästa, det är ju ett märke, buckla. Det är ju en av pionjärerna tillsammans med Robert Moog då, som startade de här första modulära systemen. West Coast och East Coast style. Buckla, Surge, sen har du Eurorack och hejå. Men det är ju så att det blir inte bättre först. För det tar några år att dyka in och förstå vad man håller på med. Så man spenderar typ 2, 3, 4 år av sitt liv med att göra pruttljud och konstiga, jag vet inte vad. Sen börjar man förstå, det är så här. Och så här. Det tar ett tag. Och det är väl samma sak med syntar också. Till viss del måste ju lära sig utrustning för att behärska den. Det är en fälla att fastna i. Stranger Aeons med Entombed. Det här för mig i alla fall var ju en, och fortfarande, jag får rysningar varje gång jag hör den. Det är så bra så det går inte att förklara. Det här revolutionerade min värld från hård synt till hård metal när den kom. Fantastiskt bra.
Stranger Aeons från albumet Clandestine som kom 91.
Gjorde du det? Ja, det kanske gjorde.
Jag minns att jag såg Entombed i Hultsfred då, i teaterladan.
Mm.
Kaosspelning som gjorde att en lite större publik upptäckte dem. Men sen 2 år senare så såg jag er i Teaterladan, samma scen. Och då hade ni gått in huvudstupa för metal.
Yes.
Du hade upptäckt Entombed.
Ja, fy fan.
Och vi spelade in albumet We Have Come to Drop Bombs sen, som släpptes 94. Där det är väldigt mycket nedstämda, hårda metalgitarrer.
Och samma producent som Entombed, Thomas Skogsberg. Vi åkte till Sunlight Studio och spelade in den. Vi hade våran period av metal helt klart. Eller fast det var ju fortfarande analoga basgångar i grunden, så att det var ju egentligen det är bara en extra dimension på toppen egentligen av vad vi redan gjorde, skulle jag säga.
Ja, det är heller inte samplade gitarrer utan riktiga gitarrer.
Ja, vi hade 2 gitarrister eller med 2 av dem. Så att,
hur kom ni på att ni ville ha det så? Många andra band som Ministry till exempel använde mer digitaliserade samplingar av.
Kände väl att det var en, just då vid den tiden, att det var en normal utveckling av
göra något nytt, gå
bandet,
vidare.
I och med att vi lyssnar ju på, som sagt, vi började lyssna på mycket metall musik, så att just då kändes det väl som en naturlig utveckling faktiskt.
Idag känns det lite som en parentes i bandet, i och med att vi ändå gick tillbaka till vårt gamla sound egentligen och skippa gitarrerna. Men
det var väldigt många band som gick den vägen av syntbanden. Dee Krups gjorde samma sak, Frontline Assembly gjorde det, Skinny Puppy gjorde det. Det var en våg av att syntare ville bli metal. Hur reagerade metalpubliken på er? Fick ni några fans där också?
Ja, jag tror, ja, så de blev nog glada.
Ja, absolut. Jag tror
det. Det kom mycket... Vi hade ju väldigt blandad publik på spelningarna vid den tiden där.
Ja, absolut. Det drog mer metalfolk. Vi fick rätt mycket uppmärksamhet också i media. P3 lirade oss och det var liksom... Vi var på MTV och allt möjligt. Så det hände ju... Det fick ju mer uppståndelse. Liksom, det vart ju lite mer... Ja, mainstream är väl fel, men det vart i alla fall bredare mot vad det var i början. Det var inte trångsynt längre.
Däremot så skaffade ni aldrig långt hår.
Nej.
Hur kommer det sig?
Jag vet inte. Jag vet inte.
Du nöjde dig med väldigt mycket tatueringar.
Ja, direkt.
Och du piercade. Och jag minns så väl när jag såg det med alla tatueringar första gången. Jag tänkte, men herregud. Han är ju, de här kommer jag inte kunna ta bort. De kommer ju sitta där.
Ja, det är väl tanken.
Resten av livet. Vilken...
Och total kontrast till Leif som är helt otatuerad dessutom.
Yes. Stämmer det att du drev en tatueringssalong ett tag också?
Mm-mm.
Eller en piercing?
Nej, en piercing.
Piercing-salong.
Jag utbildade mig i USA. Lite insväng när vi ändå när vi var i USA. Och tillsammans med en annan herre från Karlstad så började vi pierca en del. Så att jag höll på med piercing i några år faktiskt. Men jag insåg att det kanske inte var min karriärval eller vad jag ville göra, men absolut, jag har piercat folk överallt.
Och du har rejält med tatueringar nu, eller din vänsterarm är ju helt mörk, det ser ut som en tröja.
Jag är inte bara min vänsterarm, jag är svart hela jag, eller säga, men jag är väldigt svart, kan man säga, på vissa ställen, yes.
Och ändå så känns du inte så tatuerad nu, med tanke på att du inte har något i ansiktet.
Nej, men det har jag sparat till sist. Nej, det får vi se. Men
60-årspresent till dig själv.
Ja, precis. Nu jävlar.
Men jag tycker det där är så intressant. Hur det då var någonting som fick mig att... Oj, nej, hjälp. Nästan blir rädd. Jag minns väl när jag träffade... Minns ni Oil in the Eye?
Ja, absolut.
Syntgrupp
som... Manuel Puyo,
ja. Precis. De gjorde en EP som jag tyckte var svinbra, som heter Sex and Surgery. Då det inte var han som sjöng, det var någon britt som sjöng. En sån skiva som inte finns på internet. Varken på YouTube eller på Spotify faktiskt. Oil in the Eyes första EP. I alla fall, jag skulle se dem i Göteborg på Valvet. Det var de, Oil in the Eye och Cat Rapes Dog och Emetic. Industriband med Mattias Göransson som numera på tidningen Filter. Och då tar Manuel Puyo av sig tröjan och han har piercade bröstvårtor. Jag hamnade ju i chocktillstånd.
Vad är det här?
Det är metall i hans bröstvårtor. Det måste göra jätte ont.
Bara först när man gör det, men inte sen. Jag har också haft det förut, så att... absolut trevligt.
Och så minns jag förstås er spelning i Hultsfred 93, när ni höll i med en massa Jägermeister. Jag festade med er förra konserten.
Ja.
Och jag hade aldrig druckit Jäger förut. Jag drack nästan en halv flaska.
Ja, eller mer. Jag tror det var mer.
Sen var det en vakt som försökte släppa med upp mig på scen, för att han trodde att jag var med i bandet.
Ja.
Och ni sa nej, han hör inte till oss. Och då, sen vet jag inte vad som hände, men sen vaknade jag att jag ligger på en bjälke i teaterladan. Och sen ser jag att jag måste spy, och det gör jag ner på ett ljusbord, tror jag. Så jag blev utslängd från Hultsfredsfestivalen. Bara hänt en gång. De rev sönder mitt armband.
Och du såg inte oss spela heller, med andra ord?
Jo, jag hörde. Jag hörde och sa, fan, tungt. Det här är tungt, det här är bra. Det är true body, tänkte jag. Sen plötsligt vaknar jag upp utanför området. Man vet ibland att man kan skärpa sig. Ja. Trots att man är otroligt berusad, så kan man bara skärpa sig en kort stund. Så jag marscherar till festivalkontoret och säger, hej, ursäkta, mitt armband har gått sönder. Kan jag få ett nytt? Och de bara, inga problem. Och sen går jag tre steg därifrån och kollapsar.
Ja. Fan.
Men det var 93 i Hultsfred.
Starkt jobbat.
Tack. Ja. Tack. Var fick ni er största publik utomlands?
Ja, det är väl Tyskland.
Och Tyskland, för ni var i USA också.
Mm. Vi försökte komma in där. Vi gjorde två spelningar i New York.
Ni spelade på The Limelight, tror jag.
Limelight,
legendariska houseklubben.
Ja.
Som var en gammal kyrka från början.
Ja, yes. Riktigt cool ställe. Det var ju väldigt stort då, tyckte jag, att få komma dit och spela inför en amerikansk publik.
Limelight är ju coolt, det är ett coolt ställe liksom. Ja. Som sagt, gammal kyrka som ser ut som att blivit korsad med Hellraiser ungefär. det var coolt. Tyvärr så lyckas ju skivbolaget inte driva vidare den här kampanjen mot USA. De hade ju någon distributionsdeal och hej och hå som skulle göra att Energy Band skulle kunna florera bättre på den amerikanska marknaden, men det hände ju inte. Det drevs aldrig i land, så att det kom ju ingenting ifrån det här sen, tyvärr. Det vart inget mer.
Vi gjorde ju en samlingsskiva också till
Crusader,
som skulle släppas där som en första grej.
Jag vet inte om släpptes den där någonsin.
Nej, jag tror inte det, för de fick inte igenom distributionen där.
De släppte den i Europa. Eller,
ja, så de släpptes som i Europa istället.
Det var väldigt snyggt kors på omslaget.
Mm. Mm.
På Crusader-samlingen. Jag minns, ni hade svarta t-shirt här med ett guldkors på också.
Ja.
Och så en liten P-fabrik-logga i mitten som var så himla fina. Och jag hade den hela tiden, för Jag kommer ihåg när Depeche Mode var med i Peter's Pop Show och spelade Personal Jesus och Enjoy the Silence. Det var premiär av Enjoy the Silence. Då hade Dave Gahn en långarmad tröja med ett guldkors på. Och er t-shirt såg nästan exakt likadan ut.
Ja. De där jävlarna ska inte kopiera oss. Jag tror inte ens. Ja, Genocide Organ, Klaus Barbie. En låt som för mig på något sätt har, även om Throbbing Gristle och de här tidiga pionjärerna var liksom det som väckte industriintresset, så det här låten som definierar vad hård jävla industri är. Alltså det är så jävla ångest blandat med energi det här, så det är sanslöst. Spela högt.
Small details are big surfaces, tight corners are odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Vilka var Genocide Organ egentligen? Eller är Genocide Organ?
Ja, de är fortfarande. Ja, det är ju ett tyskt band av provokatörer som har blivit utmålade att vara alla möjliga dåliga epitet genom åren. Men jag har ju träffat och känner några av dem och det är som sagt inte så farligt som man tror att som det låter kanske. Men det är ett stilbildande tyskt band. Som släpper mycket på Tesco då i Tesco Germany. Extrem, om man är skivsamlare så är det någonting väldigt kul att hålla på med. För Genocide Organ släpper ju så här boxar inlindade i murbruk och allt möjligt i små upplagor. Och man får ju betala enorma summor om man ska ha en komplett samling om den går. Mycket kul.
Men det här är ju industrimusik som flörtar lite med liksom totalitär estetik och olämpliga teman i låtar.
Ja.
Så vilket Throbbing Gristle egentligen var först med, det gjorde ju precis. De också. Eller det är ju en punkgrej från början.
Ja, det är ju en medveten provokation. Och det här är ju liksom en konstform som ska provocera och som ska vara lite spetsig och få en att tänka till.
Men vad händer sen när det kommer, för nu finns det ju en stor liksom scen för nationalsocialistisk black metal till exempel. Jag var inne i en skivaffär i Helsingfors när jag var där för att se Depeche Mode för några år sedan, eller mest för att se Blackline med Nitz Röb-medlemmarna som förband, för jag har inte sett dem annars. I alla fall, då går jag in i en skivaffär och tycker det här verkar intressant, och så inser jag efter ett tag att det är sjukt mycket hakkors i kassan och nästan alla konvoluten på väggarna är liksom nazi black metal, och det är inte längre någon typ av, du vet, det har liksom gått från att vara en kul provokation till att bli det här tror vi på, inte att det här lyfter vi fram för att det här är ultimata ondskan. Nej. Utan det här är idéer som faktiskt ställer oss bakom. Då är det lika kul då med provokationen när man plötsligt har.
Man måste ju skilja på provokation och på idioti. Det är ju en stor jävla skillnad trots allt. Jag menar, till att börja med så NSBM som fenomen är ju lite galet, för black metal på något sätt indikerar ju black, alltså satan och okultism och så. Och sen får man in politik i det hela. Det är helt, för mig är det helt bara, va? Och nummer två, att dessutom tro att, eller att nazism som då är en totalitär ideologi som är absolut inte individualistisk på något sätt då, utan det är ju liksom folket och hej, blodet och allt vad det är. Att då tycker jag att man är lite edgy och spelar black metal och var lite outsider och hej och hå. Och sen vill man samtidigt underkasta sig en ideologi som är totalt tar bort din individualitet. Och, alltså, hur går det ihop?
Det är väl lite som Erik Danielsson i Watain har sagt några gånger, att de första som kommer att hamna i koncentrationsläger om nazisterna tar makten, det är liksom slashasarna i Watain. De har ingenting att göra med idén om ett fint pittoreskt ariskt samhälle.
Nej, jag tror inte att de här, jag tror mer att, ja, jag vet inte. Det är bara för mig är det bara konstigt. En konstig mix. Sen när man, jag kan förstå om man säger, om man gör så där vit maktmusik eller som är politisk musik, som är politisk musik så att säga, kan jag ju förstå mer, men att man ska blanda in det i black metal, alltså göra något nytt, alltså det är så dumt. Alltså, det är alltid dumt och det där, men
så vill du inte göra det för att det är ondskefullt. Och där tycker jag, men ta Marduk till exempel.
Jo.
Där jag har alltid tyckt att det är ett väldigt bra band. Och jag tycker att de använder nazismens fasor på ett effektfullt sätt i låtarna.
Ja, jag kan säga att Marduk finns ett band till detta band. Marduk spelar nämligen förband till Popé Fabrik.
Är det sant?
1993 va? Jag tror det var 93, Lund. I Lund var det, i alla fall. Från att det, hur fan de fick ihop det, men det var någon studentkår som arrangerade. Så Marduk spelar förband, och det finns mycket roliga historier om det här. Det är dels, framförallt, vi visste ju inte vad black metal var. Jag hade ju i och för sig börjat lyssna på death metal, och så jag var ju inne på hård metal. Och sen så, vi är backstage, vi dricker lite för och så här, myser, va? Så kommer de här grabbarna in och bara skära sig med rakblad lite grann. Så här, så här. Vi kör riktigt blod, vi är inte som Dismember. Så här, på norr.
Bra, du sa skötskan också.
Ja, ja. Och liksom börja corpse paint. Så skrev jag, vad fan är det här? Liksom, det är ju syndkonsert, vad fan är det som händer? Liksom, skitskumt. Så jag måste ju se det här spektaklet, tänkte jag. Så jag gick ut och kollade på det. Jag var ju helt bara, what the fuck? Fan, vad bra. Liksom, jag var ju helt tagen av det här. Så jag började snacka med det efter. Jag är fortfarande faktiskt i kontakt med Morgan än idag. Så att... Ja, och Marduk har ju dessutom kört MZ som intro på deras spelningar. I flera år har de använt låtar från Nordic Battle Science som intro till deras konserter. Så att det finns ett litet band mellan oss, och lite grann kan man säga. Det finns en liten kärleksrelation. De väckte upp mitt black metal-intresse, helt klart.
Jag minns inte vem som sa det här, men det var, någon nämnde att han hade blivit räddad av er när han blev attackerad av skinnskallar i Karlskoga. Ni hade räddat någon liten syntare som var jagad av skinnskallar. Och då dök ni upp och var 4 meter stryk. Och det var så det smeknamnet uppstod.
Ja, det kan stämma.
Ja.
Om det var skinnskallar, om det var bara hårdrockar eller vad det nu var på den tiden, det kommer jag inte ihåg.
Ja, det fanns ju skinnskallar.
Ja, men det var inte många.
Nej, de var inte många, men de fanns.
Liten stad. Så,
ja, men de fanns där, det vet jag.
Men varifrån kom det där 4 meter stryk? Jag minns inte det från tidigt 90-tal. Jag minns inte, det dök upp.
Jag vet inte ens om myntade först.
Nej, jag har ju tänkt mycket, inte mycket, men en hel del på just det här 4 meter stryk. Men jag tror att det var på... vi hade väl gjort någonting...
Gjort någonting, vad menar du då? Gjort någonting.
Någonting bra.
Någonting bra, ja, det var ju skönt.
Och sen tror jag på någon, om det var sjöslag eller någonting, vi hade fest där, så var det någon som myntade i 4 meter stryk.
Jag kommer inte ihåg, men det där har ju varit med länge i alla fall.
Ja.
Att ni hade spöt någon? Eller
nej,
någon
så nej, inte så. Nej, vi har ju liksom aldrig...
Vi är ju fredens apostlar, herregud. Vi
står inte slagit någon.
Ja, ni är ju så stora att ni behöver ju inte slåss. Ni behöver bara stå där och sen springer folk.
Den där vet vi jagade upp någon kille i ett träd med cyklar. När vi cyklade i Karlskoga där, så de sprang upp och satt sig.
Ja, det var incidenter, men det hade aldrig gått, det hade blivit hårt våld av det, men det hade funnits...
Men Henrik, du har aldrig fått erbjudande att vara så här statist i någon tv-serien Vikings eller något sånt där?
Nej, men jag har faktiskt... det gick en tv-serie för några år sedan som hette... nu står du still. I alla fall, jag gick på stan här i Stockholm. Jag var uppe här en sväng, och så var det en kille som stannade med och så bara, stopp! Du, jag håller på att göra en tv-serie här. Du, alltså... Vem är du? Jag sa, vem fan är du? Liksom en jävla skämt. Nej, men vad fan, så jag håller på att göra en tv-serie på riktigt alltså. Jaha, eller hur? Ja, bra. Så får ditt kort och så kan du höra ungefär vad liksom, det är en jävla scam. Men det visade att det var en riktig regissör och en riktig tv-serie. Och nu har jag glömt bort vad den heter. Den blandar ihop... skitsamma vad den hette i alla fall. Det har ju gått 2 säsonger av den. Och jag skulle då vara mördaren. För jag såg det ut som den här... Som han hade visualiserat att mördaren skulle se ut i den här...
Vilken the bad komplimang.
Guy. Ja, jag vet. Det var också så här... Jaha. Men i alla fall, så jag skulle heta Harry Storm. Han heter Harry Storm i tv-serien då, han mördaren. Kan man väl googla säkert vad den hette. Jag kommer fan inte ihåg, det står still. Men i alla fall, så jag åkte upp sen och skulle göra en audition då. Så jag fick ju... De tog in någon känd... rollbesättare, vet du, som jag skulle...
TV-serien heter Jordskott.
Jordskott, ja. Tack så mycket. Så jag åkte upp i alla fall och gjorde en sån där... Skulle göra en cast... Eller, de castade mig och jag skulle göra en provspelning. Och det gick ju tydligen skitdåligt, för jag hörde aldrig av dem efter det igen. Så nej, skådespelartalang har jag nog inte. Det tror jag inte, nej.
2021 så skrev journalisten Martin Haldin en bok om ert andra album Portent i en... serie om album som ges ut av förlaget Substans. Första pocketen där handlade om Nene Cherrys Roll Like a Sushi. Nummer 2 var Lustans Lakejers debutalbum. Nummer 5, Noise Tonårsdrömmar. Och nummer 6, Poppé Fabriks Portent. Blev du förvånad över att han valde just den skivan?
Ja.
Alla pratar ju alltid om den första plattan. Det är
alla pratar
första,
om den första skivan som liksom stor skiva. Så Portent, ja, i och för sig jag kan ju förstå, för Sumbling har vi ju...
Jo, den största hit så att säga. Eller
ja, Sumbling Spirits.
Ja, Sumbling Spirits, ja, kom ju...
Men förstår, det är ju hans perspektiv, för honom, ja. det var ju det han upptäckte den plattan först. Så för honom var det den viktigaste för honom då, så att jag förstår ju i och för sig därom.
Det är något med den basgången i Sumbling Spirits ändå, ja, hur den rullar på som är...
Är det Leif, är det en jaktbas eller en straffbas?
Det är en straffbas.
Straffbas, okej. Okay. Det finns definitioner som Leif har kommit på om hur en basgång upplevs. Alltså man blir bestraffad av den. Det är att den jagar. Du bara jagar.
Straffbas. Ja, det finns ju straffbasar. Sen har du jaktbas. Sen har du galoppbas. Jag kommer på det. Galoppbas.
Vad är galoppbas som Steve Harris i Iron Maiden?
Ja, det är ju en sån här dubbel pompare pomp galopp, galopperande. Så jaktbas har ju, det är ju mer repeterande enkel bas, eller så kallar det för. Så det är straffbas, den är
straffbas
tung.
Är stenhård liksom.
Ja, och det här är en straffbas.
Det är en straffbas.
Ja, den faller någonstans mellan kategorin jakt och straff. Men okej, okay, ja. Mm, ja. C'est l'histoire d'un garçon qui ne pouvait pas arrêter de danser. Oh oh oh. Il regardait autour de lui, tout le monde était assis. Oh oh oh. Ses parents l'avaient déjà prévenu qu'il ne faut pas traîner toute la nuit dans les discos. C'est l'histoire d'un garçon qui ne pouvait pas arrêter de danser. Oh oh oh. Det här är Liaison Dangereuse, être assis. Danser.
Och
vilken typ av bas är det här?
Det här är en jag skulle säga att det är en straffbas faktiskt. Den är musik som har betytt oerhört mycket tidigt i mitt liv. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. C'est l'histoire d'un garçon
Mais bien sûr il finit par crever, c'est normal aujourd'hui. C'est l'histoire d'un garçon qui ne pouvait pas arrêter de danser. Oh oh oh. Ses parents l'avaient prévenu.
Det här är en ganska skojig text också på franska. Den handlar om man... Han sjunger att det här är historien om en pojke som inte kunde sluta dansa. Han hängde på diskon hela natten. Och till slut så dog han. Sånt händer nu för tiden.
Men någonting att hans föräldrar också säger åt honom någonting.
Ja, föräldrarna sa att du kan inte bara hänga på disco hela natten.
Ja, precis.
I fotbollsträning, tvärtligen vidanlig disco.
Ja, det är hårt. Det är hårt på discot.
Prévenu de pas traîner. C'est l'histoire d'un garçon. Ses parents l'avaient prévenu de pas traîner toute la nuit.
Ni gjorde ett album i förfjol som heter Armén.
Mm-hmm.
Vad är planerna härnäst för Poppy Fabrik?
Ja, vi gör väl en armé till eller så. Jag vet inte. Nej, men, för vi är ju lite långsamma sådär, men vi har ju sammanstrålat ett par gånger under åren som har gått här nu, och vi har ett lager straff och jaktbasar som bara behöver liksom sättas i ett sammanhang. Så att sakta men säkert så... Ja,
förhoppningsvis är att vi ska komma något, komma nya saker.
Jag skulle väl säga och hoppas och tro att 2023 så kommer nästa platta.
Vad önskar ni er i julklapp?
World peace. En klassiker. Ja, men den är ju faktiskt inte helt oäven i dessa tider att önska. Jag önskar mig ingenting i julklapp. Jag firar inte jul, så jag vet inte.
Du firar inte jul?
Nej.
Inga gig som tomte och sådär?
Jag kom till tomte, men jag fick nog efter det. Ja, nej, men jag är väl lite mer hedning. Jag är ingen fanatisk julfirare alls. Absolut inte. Så att, jag hörde att,
som hedning så firar man inte jul. Inte julen... Ja, gamla hedniska rötter.
Ja, det är klart den har. Men jag vet inte, traditioner är viktigt, men det är en tradition som jag inte har fastnat så hårt i.
Okej, men vänta, följer du, vad kallas för, sed, brukar man prata om?
Ja, precis. Ja, nej, jag följer det mig själv, tack. Det räcker. Nej, men barnen får ju presenter självklart, det ska väl inte vara såna. Men jag är ingen så här fanatisk julpyntare, om vi säger så.
Ja, vi har ju julpynt, julmiddag och julklappar och...
Ja, julskinka blir det här också, kan jag säga. Så att maten är
hela den biten.
Och sill.
Önskan. Jag vet faktiskt inte. Jag har faktiskt inte börjat skriva någon lista.
En femte program kanske.
Ja, det är ju inte oävet att det blir.
Tack för att ni kom hit på P-fabrik.
Tack
äntligen.
Äntligen.
Ja, där satt den.
Och god jul och gott nytt år. Tack för att ni har hjälpt till att fira med 50 år. Tack.
Ja, stort
välkommen gratis. I klubben, som sagt. 50-plussarna.
Den här podcasten producerades av Anders Kjellander och Daniel Bäckström. På P-fabrik var hemma hos Dragen.